Podplay.
Jag säger som Carl Gerhard, om någon minns honom i detta mediakåta kändissamhälle med familjen Wahlgrens klansamhälle i spetsen. Jag säger som Carl Gerhard. Alla människor är vandrefögel. Vi plägar att förändras. Det här är Off Limits, podden som tar dig rakt ifrån det frispråkiga morgonprogrammet Morgonrock i rockklassiker rätt in i samhällets aktualiteter. Vi är som en urinoar för det svenska samhället. Vi har takes varje vecka, gagballs. Vad fan är Hans Wiklund, Lindskov?
Hur ska jag veta det?
Hur kan han börja med att komma för sent?
Vad har du varit?
Vad har du varit hela mitt liv? Klassisk raggningsreplik från Anders Timell back in the days. Sen slutade allting i badtunnan, tror jag, med brorsan hans och fingerspitzgefühl. Vi har takes varje vecka den här veckan. Bli inte rädd nu, du som inte bor i Stockholm. Vi ska prata om guldbron som hela Sverige har betalat och vad som hände när kungen står där uppe och inte har riktigt tid att inviga bron. Dessutom ska vi granska Sveriges Televisions opartiskhet inför valet mellan Biden och Trump. Vi ska kolla upp fakta som säger att Donald Trumps fru är en dubbelgångare. Och så ska vi faktiskt gå igenom det gamla krogsverige. När börjar vi egentligen med jugoslaviska dörrvakter i dörrarna på våra nöjesetablissemang? Och sen ska vi göra en resa i Memory Lane när jag tog en öl med lasermannen John Ausonius. Välkommen till podden Off Limits. Tack till dig som står ut. Nu över till en av våra största supportrar. Det är sportchefen för Djurgården fotboll som återigen hör av sig och berättar vad han tycker är det bästa och det skönaste med att Hans Wiklund är fast vikarie i den här podden. Bosse Andersson, legendarisk sportchef, Djurgården fotboll. Vad tycker du?
Jag älskar de här killarna. De är så jävla coola. De är så jävla bra.
Så himla coola och så himla bra är vi inte. Det luktar när vi skiter också. Vi var två vanliga alkoholister som gillar Elvis. Nu kör vi. Det här är Off Limits. Nu åker vi. Lindskov, sätt på bandspelaren. Ja, Hans finner sitt rätta i den här gamla nerlegade utdragssoffan. Nej, men nya möblemanget tycker jag. Nytt möblemang, ny deltagare i podden. Jakob är fortsatt säkerhetssjukskriven. Har han druckit te med Putin eller vad har han gjort, Jakob?
Ja, det ska du inte fråga mig om, Jonas. Men jag bryr mig inte så mycket om Jakob.
Jag säger som Horace Engdahl, din gissning är lika god som min gissning.
Ja, så är det ju. Jag gillar färgen på möblemanget, det nya. Det är grönt, djupt mossgrönt, va?
Annie Lööfs byxkjol är ju alltid grön, va?
Ja.
Efter nattklubbsfesterna med Ebba Busch. De är ju väninner, de där två.
Ja, det ska de vara.
Ja, alltså, hon det ska de vara, men säger Amish Hans.
Annie Lööf, hon är väldigt stilig, tycker jag.
Mm, verkligen. Jag måste fråga dig, Hans, en sån här gammal klassisk klisché. Men jag älskar ju klischéer, därför att alla... Var inte Lord Byron som sa alla sanningar börjar som... Nej, det var inte klisché, det var ju rykten. Ja, lite fel citat får du stå ut med. Hacka i det skiten, ja, med renskav.
Det är gjort nu.
Det här är ju off limits. Fakta granska oss inte för guds skull. Eller om du gör det, gör det efteråt. Nej, men är all publicitet bra publicitet?
En del vill ju mena det. Men det kan ju omöjligen stämma. Det vill säga att om man får publicitet i samband med att man har gjort något förskräckligt, till exempel ett folkmord, ja, det kan ju inte vara god publicitet.
Ah, okay. Mm. Anders Behring Breivik hävdar ju att hans rättegång, det var en PR-succé för hans sak. Ja. Han tillhör någonting som kallas för, vad är det, White Legion eller något sånt där, med halvsnurriga riktiga högerextremister på, han har kontakt med massa britter och annat,
ja,
löst
massa och massa. De här så kallade nätverken, de utgår, det är ju i ytterst få. De närmast sörjande går ju att räkna på ena handen, så att det är ju inga världsomspännande nätverk. Men sen så kan jag hålla med om att det blev en propagandatriumf för honom att få sitta och mala i en rättegång och dessutom få den all uppmärksamhet.
Men han fick ju läsa upp ett manifest. Hade han fått göra det i en svensk rättssal? Jag tror fan inte det. Där dyker ju inte ens vittnen upp, för då står det någon snubbe i hissen upp och skrämmer skiten som springer ut bakvägen och tar inte ens en korv med mos på hemvägen. Ja. Ja, men det är ett annat problem vi har.
Ja, exakt. Och just i Behring Breiviks fall så, ja, gärna för mig. Men nej, och han fick inte läsa upp hela manifestet heller. Så att, och det har ju inte med rättsprocessen att göra. Det har ju inte hemma i rättssalen, så att det ska man ju inte få göra egentligen.
Nej, men får en åtalad ha en slutplädering i en svensk rättssal? Alltså, ursäkta, jag kanske känner någon som åkte dit för ringa misshandel. Mm. Jag fick ju inte, eller vederbörande fick ju inte ens säga någonting. Det var ju mitt juridiska ombud som skötte snacket från punkt 1 till punkt 2. Jag hörde ju under rättegången.
Eller den här personen som inte är du.
Den här personen, min låtsaskompis Molgan och inte Molgan Johansson, han som är Karlsson på taket i regeringen, som hävdar att brottsligheten går ner för att han har ringt till Brå. Bara regimens åsikter står i Brå för. Nej, men jag fick inte säga någonting.
Nej. Det var skönt.
Ja, okay.
Jag var inte på rättegången, men jag skulle tycka det var väldigt tröttsamt att höra gärningspersonen sitta och orera framför de stackars brottsoffren och deras familj.
Ja, så kan det då vara faktiskt.
Jag tycker det bästa just när det gäller sådana här Breivik och sådana här, man slutar nämna deras namn. Det är som att de har upphört att existera. Man bara skiter i att de har funnits.
Jo, men då säger du som ska lansera en krimpodd där med gamla rättsfall, och det är maskerad ligger hit och det dyker upp Farstamannen börjar man prata om nu, och det är Hagamannen och Södermannen och Hivmannen och mannen. Snart är det Bockstensmannen som ska utredas, om han verkligen inte var så där tjafsig i den där mossen från början. Så när de slog ihjäl med träklubbor under 2 timmars tid, det var hans eget fel.
Ja, det vet vi ju inte. Nej. Men det är ju ett väldigt tidigt krimärende, så är det just Bockstensmannen. Mm. För han vart ju brakt om livet. Inte avrättad efter någon rättshantering, utan han vart ju bara fimpad i den där mossen, så att säga. Så det är ju ett högintressant ärende så till vidare.
Han lär ha gått i parallellklass med Gunilla Persson.
Ja, det är sant.
Väldigt långt gånget. Nej, men varför jag pratar om att ifall all publicitet är bra publicitet. Vi kan ju tänka, Gary Glitter var ju inte direkt med i britternas svar på Packat och klart när han satt på något barnhem i Kambodja, och inte heller sportprofilens äventyrsresor till det här utegymmet i Florida och allt sånt där. Men jag undrar, alltså... årets självmål i fotbollsallsvenskan, det återstår att se vilket det blir, men årets självmål inom svensk media, det är väl när nu i veckan Dagens Nyheter, alltså Sveriges mest trovärdiga i många läger, inte mitt läger, när de utlyser att Greta Thunberg då, miljökämpen och flickan med flätorna i valfri kvällstidningskrönika, ska bli chefredaktör för tidningen För en dag.
Ja,
Greta Thunberg ska bli chefredaktör för Dagens Nyheter För en dag. Ja. Och det tog inte många timmar innan övriga media Sverige rusade till angrepp och sa, ni kan inte, alltså oavsett hennes godhet, hon är ju för miljön, det är ingen som är emot miljön, det är ungefär som att vara för frihet eller för kärlek eller vad som helst. Oavsett hennes agenda eller vad det är för någonting, så är ju hon en person som har aktivism som sin grundpelare. Hon är en politisk aktivist.
Ja.
Man kan inte ha en politisk aktivist i en stor tidning som själv proklamerar precis hela tiden att vi kämpar för den oberoende journalistiken.
Nej.
Alltså DN som är så skitnödig, som kan inte ens ha ett aprilskämt därför att man alltid ska kunna lita på att det som står i DN är oberoende, konsekvenslös journalistik.
Ja.
Hur kan man då sätta Greta Thunberg som chefredaktör? Och Volodarski, efter han upptäckte att han satt med hagelgevär och sköt sig själv rätt i foten och misslyckades här och tänkte, oj, herregud, nu fick jag alla på mig här. Så säger han ju nu, ja, hon ska vara där på plats, men vi har ju fortfarande erfarna journalister som sköter det redaktionella arbetet.
Aha.
Det är en snygg reträtt.
Men det är ungefär som Greta Thunbergs hela miljögärning. Det finns andra som är där och hjälper henne och sköter det hela. Och då behöver man inte vara konspiratoriskt lagd. Det är väldigt olyckligt när man utser en aktivist för att vara chefredaktör. Det är ju en ganska viktig position.
Volodarski, som absolut inte har gått för många gånger på gym, kan berätta. Han måste ha tänkt att det här är någonting som alla gillar, och det kanske alla gör, de allra flesta i alla fall, men lik förbannat så är hon inte oberoende när hon ska nyhetsvärdera då i rollen som chefredaktör. Nu ska hon inte vara chefredaktör. Nu är det ungefär som att hon går upp och ska vara prao en dag, eller
maskott.
Barnens Nyheter på Aftonbladet.
Ja, absolut.
Eller när Sportspegeln hade Bosse Hansson och Barnens Dag eller vad det var för skit.
Men blir inte hon vuxen snart, Greta Thunberg? Hon är fortfarande ett barn.
Alltså, jag tänker inte gå in i den här låga kabyssen i en skyttegrav utanför Stalingen som du gör med att prata om Greta Thunberg som den person hon är, men
Men all reklam är bra reklam. Jag tror ändå att det här har fallit till godo för Dagens Nyheter. Jag tror att de har fått publicitet och uppmärksamhet, och att de kan räkna hem det här lilla jippot vad det lider. Ja, och än så länge är ju ingen skada skedd vad gäller pressfrihet och yttrandefrihet och så vidare.
Nej, men alltså någonstans när vi pratar trovärdighet, det är ju så satans svårmätbart, va? Mm. Står jag i nattklubbs krogkö, har druckit några härliga 7,2 och andas häftigt. Det är min trovärdighet när jag kommer fram till den här stora 2-metersjuggen i dörren. Det är min trovärdighet det handlar om, fall jag kommer in eller inte.
Ja.
För jag kan komma in och kan kanske ofreda lite folk på dansgolvet innan jag blir utslängd. Det är min trovärdighet, inte vad jag de facto har gjort eller vad jag förväntas att göra, utan det är bara vad jag står där och då, exakt. Mm. Och det är en ute och cyklar, men jag tror som du, Hans, jag kommer för första gången på många, många år, nu ljuger jag lite, jag läser ju DN, jag prenumererar ju på skiten, kommer läsa DN, och den är uppmärksammad, den är internationellt uppmärksammad. Det har stått om det här i fina brittiska The Independent, i Guardian, om att de låter Greta Thunberg skriva i tidningen för en dag. Ja.
Grattis DN avslutar vi det hela med. Och så ser vi också, det är fullt, Jonas, du kommer inte in ikväll.
Här står Hans Wiklundowicz och nobbar mig i kön. Jag glömmer aldrig när jag stod på Rish någon gång, när de hade någon stor, nej det var inte Rish, det var en annat ställe på Birger Jarlsgatan. De är så lika de där ställena. Då står det en jugg i dörren och så säger jag så här, häng av dig jackan, säger jugoslaven i dörren. Han var jugoslav, jag lärde känna honom efteråt. Häng av dig jackan. Varför då, säger jag, det dummaste man kan säga. Därför att jag säger det. Ja,
typiskt. Men det är så här,
Birger Bar! Ja. Birger Bar heter skitstället.
Ja, det finns flera skitställen i Stockholm. Det
finns bara skitställen i Stockholm.
Och dessutom vakter. En polare till mig, han är gammal vakt. Han var länge sedan. Det här är preskat nu.
Nu ska vi få något saftigt.
Han är en jäkla bra kille. Ja. Och han står i dörren på Sturekompaniet, som det hette.
Oh la la.
Och han står i dörren och så ser han att det kommer fram en konstig jävel i militärbyxor med långhårig och skägg och så är allmänt obehaglig och stirrar ut. Så ser han hur den här killen nästlar sig fram genom kön. Plötsligt så står han precis framför vakterna och stirrar med läskig blick rakt på min polare vakten. Då står han där och så säger att den här killen kommer inte komma in. Jag kan inte släppa in honom. Man ser att han är galen. Titta bakåt på sin kollega Lången, som är den stora besten som ska hantera såna här farliga typer. Lången står och snackar med några brudar. Han är inte att räkna med.
Okay.
Och precis när han säger till den läskiga typen med kamouflagebyxor och långt skägg att du kommer inte in här ikväll, gå och ställ dig sist i kön för jag såg att du trängde dig. Då får han en rak höger. Smack! Bang!
Och min det var en värld.
Ja, min polare rusar efter, hoppar över staketet, springer efter killen som springer mot Humlegården. Får tag i han i sista sekunden. För han vänder sig om och vill slåss. Och då i flykten så får min polare in en riktig toppsmäll. Så grabben flyger rakt ner i gatan och svimmar. Och han får panik, min kompis. Shit, han dog. Jag råkar slå ihjäl honom.
Fly härifrån.
Ja, det tänker jag det första. Men då kommer en ytterligare gemensam vän och säger, hej XXX, vad gör du för något? Du står ihjäl en kille. Och han ser ju då att nu kommer han få sitta i fängelse. Hans polare kommer vittna emot honom, bla bla. Men den här läskiga typen i kamouflagebyxor, han reser på sig och han är pigg igen och springer iväg. Min kompis går tillbaka till dörren igen och så säger de där i dörren, du, såg du vem du klappar till? Nej. Det var ju Lasermannen.
Det är sant.
Ja, visst.
Det är ju bizarrt.
Ja, och klipp till några månader senare då han åkt in och sitter på livstid i fängelse. Men min polare är fortfarande lite orolig för att han ska komma ut.
Ja, det hoppas vi att han inte gör, hör du. Lasermannen John Ausonius, som var faktiskt inte bara biografvaktmästare på en hel del fina, så kallade fina biografer, ja, på Sveavägen centralt i Stockholm, mm, för alla landsbygds- och allmogiga människor som lyssnar på den här podden. Han var ju frekvent på Stockholms absolut bästa inneklubbar. Han har klädde ut sig i olika kläder. Hade ju frack och kostym. Ibland var han, såg han ut som någonting ur Easy Rider, någon haschleverantör på Ströget eller vad som helst.
Det var då han inte kom in på Sturekompaniet.
Exakt. Herregud. Vad gör John Ausonius idag?
Han sitter i fängelse.
Ja, men han borde skrapa på insidan av ett kistlock. Du vet, han blev ju relegerad, John Ausonius, från Kungliga Tekniska Högskolan. Mm. Och han kunde inte ta det. Så han var ju där på dagen ändå och hängde runt i lokalerna. Ja. Det slutar med att en nattvakt från Securitas på den tiden upptäcker att det ligger en fan och sover i korridorerna. Så jobbigt var det för Lasermannen John Ausonius att bli religiös. Han sökte sig tillbaka dit. Ungefär som när de stängde Långbro sjukhus. Ja. Mentalpatienterna kastades ut mitt på gatan. Det kallas för psykiatrireform.
Ja, det var intressant.
Och det var
Anna,
nej, nu får du... Nej, men lägg av. Det var Anna Linds make som låg bakom den stora psykiatrireformen. Det är väl märkligt också att Anna Lindh då mördades av en person som verkligen skulle ha suttit på en psykiatrisk anstalt, Mihailovic, killen som hade röster i radio i huvudet. Hörru du, vad pratar vi om John Ausonius? Var kommer han ifrån?
Var han kommer ifrån? Hässelby kanske?
Vällingby.
Vällingby, där du kommer ifrån.
Jag lär ha suttit med honom, säger mina kompisar från Vällingby, och delat en öl på Baronen någon gång.
Aha.
Det där jävla weirdot som han kallades för i, ja, hemma i Vällingby.
Ja. Konstig typ.
Ja, verkligen.
Jag hoppas de inte släpper ut honom. I...
Vet du hur de fick tag på, hur de fångade från första början? Det var en fritidsfiskare som stod på Lidingöbron, va? Och bara random skickade ut en wobbler. Och den wobblen hamnar med kroken i hans, en av de revolver han hade använt vid ett mord i Hägersten.
Ja.
Och fiskar upp den. Du vet, när John Ausonius hörde om det måste ha tänkt, jävla otur! Satan! Vad har jag gjort för ont?
Kan man ha mer otur? Först på sparken från KTH och sen från biografen och nu det här med pistolen.
Ja, man kan ha mer otur. Man kan vara uppväxt i Vällingbygettot också som jag är.
Ja, liksom. Mm.
John Ausonius, vad hamnar vi i det här, Hans?
All publicitet är bra publicitet.
Just det. Och det plägar väl vara så. Jag tror att DN i slutändan vinner på att ha Greta Thunberg som chefredaktör.
Ja. Genidrag.
Ja.
Grattis DN.
Genidrag, vet du fan. Hör du har varit ute och åkt på Guldbron i helgen.
Ja, det var ju så jag kom hit idag. Jag körde Guldbron. Ni vet kanske, ni som inte bor i Stockholm, men ni är med och betalar 255 miljoner för den här Guldbron som nu kopplar ihop Södermalm med Gamla stan.
Jag skäms över att folk i andra välmående städer i det här landet ska betala en stor satans bro mitt i Stockholm. Denna dryga fettklump till huvudstad.
Jo. Jag förstår vad du säger och vad de som bor utanför Stockholm säger. Men tänk, nu har vi ett moment, det är som stormaktstiden är tillbaka. Vi har en stor gyllene bro mitt i Stockholm som överglänser själva Globen, stadshuset, slottet, Vällingby.
Dock inte Torsten Flinks ego.
Nej, men icke desto mindre så har vi en jättestor guldbro. Jag körde bilen där, det gick åt helvete. Jag satt i bilkö i en halvtimme ungefär bara för att köra 400 meter. Eller hur lång är den? 140 meter är den.
Oj.
Tog en halvtimme.
Berätta inte för mig vad den kostar totalt sett för skattebetalarna, för att jag har slutat med att ta rax. Jag kan inte ta kraftiga motgångar just nu.
250 miljoner i runda slängar. Det där är inte färdigräknat än. Och det är ju bara själva bron. Det tillkommer en del annat. Arbetar du inte? Usch, det där är inte trevligt att lyssna på, Jonas.
Men vet du vad?
Svälj bara.
Vad kostar? Det sa Ron
250 miljoner.
Det sa Ron Jerry med Bosse Hansson till mig. Och jag sväljer aldrig mer. Nej. Vad kostar den?
250 miljoner spänn.
Inte miljoner. Det måste vara mer.
Ja, det är ju det jag säger.
Faktagranska aldrig off limits, men Nej. Gör det just nu faktiskt. Guldbron kostar ju över en miljard.
Ja, hur som helst. Det var ju den invigde som är pompa och ståt. Kung Carl Gustav den 16 var på plats. Dessutom kronprinsessan Victoria och prinsessan Estelle. Och de var så sjukt fina. Såg du hur fina de var i sina bruna kläder?
Ja, fast jag tittade mer på kungen faktiskt som... flankerades av en gammal kaffeflicka från the back
nej,
in the days.
Nej, det gjorde han inte alls det.
Nej, men Estelle har blivit stor, ny könsmogen.
Men sluta, smutsa inte ner den här fina nationella händelsen nu. Kan vi få ägna oss åt lite hedlig stormaktspatriotism nu istället för att sitta här och gnäller på allting. Så, bron öppnades, kungen hade en guldsax, han klippte av snöret och... Victoria såg superglad ut och Estelle också givetvis. De klappade i händer allihopa. Alla var superglada. Sen stod det någon, jag vet inte om du såg det, men det stod någon underståthållare eller någon sosse eller om det kanske var arkitekten bakom det här monstret till bro.
Det kan vara samma person allihop.
Exakt,
de där.
Stod ute till höger där någonstans. Men låt mig återkomma till det förskräckliga som hände. Först och främst, Ernst Billgren, konstnären, var där.
Bra kille.
Ja, verkligen. Mm. Han konstaterar också, det är ingen guldbro. Alltså guld är ingen färg, guld är metall. Kom tillbaka när jag klätt in den i 24 karat i guld. Då kan vi börja snacka om guldbro, inte sant?
Ja, men vänta nu, Strindberg...
Det kommer att kosta i runda slängar.
Strindberg, den gamla alkemisten, snurrpellen och hustruplågaren, sa ju faktiskt att jag försöker inte skapa guld, jag försöker skapa illusionen av guld. Ja. Det är väl en illusion av det?
Hey, they missed. det ser ut som,
ser det inte ens ut som guld?
Nej, det ser ut som, kommer du ihåg de här IRA-fångarna som smetade in sina celler med sin egen avföring? Det är någonstans där i färgskalan vi ligger.
Bobby Sands, the fucking terrorist murder Bobby Sands, he threw shit at the cell door.
Exakt det. Ja. Bra att jag fick en, att vi fick det där en reenactment av själva förloppet. Vad hette fängelset?
Fängelset heter Maze och det används fortfarande som fängelse, men idag sitter vi i stort sett felparkerare och folk som har haft en engelsk flagga i fönstret. Irland är väldigt, Irland, eller vad säger jag, nu ska du höra, nu låter som Ian Paisley. Ja. Irland och Nordirland är aldrig samma sak. Googla skiten hemma, gott folk. Ja. Pastor Ian Paisley, what a fucking character!
Guldbron,
ja,
Jonas.
Ja.
Guldbron.
Som inte är av guld.
Som inte är av guld. Den är alltså 140 meter lång och väger 3700 ton. Där är jag korrekta siffror i alla fall. Jag läser om idén. Och alla gnäller på den här. Från miljöborgarrådet till sossar och moderater. Och ingen är riktigt nöjd helt enkelt. Man tycker, nej, det blev en kompromiss. Det är för mycket bilar, det är för lite bilar. Men framförallt så är det ju, det kommer ju bli alltså en cykelbro för ohemula pengar. Så att de här surdegsbakarna och öljäsarna uppe på söder kan rulla med sina cyklar och lyckra hjälmar och vad fan de har på sig. Cykla ner i sakta mak ner till Gamla stan. Vad de nu ska där göra, det har jag ingen uppfattning om. Nej. Varför ska man koppla ihop Gamla stan och söder? Det finns väl ingen som helst anledning.
Det är en Black Lives Matter-protest på Järntorget, Gamla stan. Obs, Stockholms referens. Den måste alla gå till. När du berättar om surdegsjäsar och hipsters och hittepåhammarbyare så är det alltså Södermalmsbor vi pratar om, Hans. Exakt. Podden är något, den lutar som regalskapet Vasa i Lovart just nu, lutar lite för mycket åt Stockholm. Men bara jag poängterar det så kommer vi undan den breda populasen. De sväljer undan skiten med hull och hår.
Absolut, och sen så finns det ju ett söder i Sandviken, det finns ett söder i Haparanda. Och det är ungefär samma sak, har jag förstått. Rätta mig om jag har fel nu. Nej, det rättar mig inte förresten.
Om jag skulle rätta dig om du, när du har fel, Hans, så skulle jag inte öppna den här poddstudiodörren när du kommer.
Det är i alla fall kul med en ny bro. Jag var ju för övrigt där när bron kom från Kina. Den transporteras ju lite miljövänligt från Kina och hit för att sättas på plats. Ja, det var en jäkla rolig upplevelse.
Ska vi ha affärer med Kina? De har säkert planterat en massa 5G och Huawei-spionsändare inne i själva bron som kan lyssna på vad folk gör när de står och pissar ner i på strömkajen.
Det är ju det andra benet av det här. Det är klart vi ska ha affärer med Kina. Nu att vi inte vill ha med deras 5G-nät att göra, det är en olycklig historia. Det kommer ju kosta oss miljarder. Miljarder. Mycket, mycket mer än alla guldbroar i världen.
Då säger jag som Voltaire under franska revolutionen 1789. Frihet kostar och frihet ska få kosta. Fast han sa det på franska. Även om Voltaire dog i Stockholm i Gamla stan i ett gammalt badkar för karfan hade syfilis, så talar han ju inte svenska, va?
Nej. Men han gemensamt med många som är här.
Men ska det inte få kosta då? Då kan vi väl göra affärer, då kan vi ha en teimport från Putin och allting. Ska vi inte stå utanför där och utveckla våra egna system? Ericsson-aktien, den svenska aktien då, Ericsson har väl massa handelsutbyte med Kina. Mm. Den sköt ju höjden när Sverige sa nej till 5G. Ja. Nu kommer vi straffas av kineserna. Men jag tar gärna det straffet. Det finns väl ingen härligare än kinesisk vattentortyr. Skulle möjligen vara en derbyseger mot Djurgården.
Ja, men det kan du titta i månaden efter.
Ja, okay.
Alltså det senare, derbysegen. Men ja, visst. Nej, vi ska ha affärer med Kina. Kina kommer och utradera oss alla så småningom. Och då gäller det att vara på deras sida istället för att stå och gnälla om någon förläggare som ingen jävla bryr sig om.
Jag ska skriva en bok om dig, Hans. Den ska heta Den fege svensken som gav vika för allting. Rövknullad i välfärdssystemet av en hel värld. Och sen kommer kineser, vänta, hur mycket vapen har ni? Bra, kom in här och ta över oss.
Ja, gör det. Jag kommer stå som Chamberlain med fredsavtal och vifta på Bromma flygplats. Jag vill gärna hålla mig i Stockholm.
Exakt. Peace in our time, eller fritt översatt, ärtor i vår tid. Var det inte förresten försvarsminister Peter Hultqvist? Där har du en som verkligen sticker ut. Ryssarna har ju kritiserat oss. Nu ska vi äntligen skaffa 2-3 regementen. Sollefteå, Östersund, Kristinehamn bygger upp regementen. Då direkt som ett brev på posten så kommer den här, vad heter han? Inte den dräglande hunden Pavlov, men han är något liknande. Ryska utrikesministern.
Ja.
Den här upptrappningen gör att det blir oroligt i området. Säger ryssarna som är ockuperat Krim, förlåt alla Putin-anhängare som lyssnar på den här podden, ni är ganska många. Ockuperat Krim, försörjer Armenien med vapen i Nagorno-Karabach och dessutom vill intervenera i baltstaterna. Fråga valfri baltpolitiker.
Fanns det en fråga där? Något att ta ställning till?
Du är som dörrvakten, juggedörrvakten. Ja. Det är Du får avgöra, det är du som avgör, Hans.
Du kommer inte in här ikväll.
Var det en fråga eller var det ett statement i en rättssal?
Det spelar ingen roll, jag har fel skor på dig.
Jag vet faktiskt inte. Nej, men vadå, ska vi... Var det inte på riktigt den där guldbron? Mm. Var det inte så att de kollade kinesiska arbetare om de var, det här var tidigt, om de var coronaresistenta eller hade byggt antikroppar när de skulle leverera bron?
Ja,
och de fick stanna på armlängds avstånd, kineserna, för att inte släppa in mer fladdermus-soppekäkare.
Ja, exakt. Det här skedde ju i mars, va, som den här ankom. Och det var ju också det som gjorde att det var lite festligt att det hände något roligt. Mitt i coronakatastrofen ja. Så kom det en rolig bro. Förvisso inte guldfärgad eftersom det inte är en färg, men icke desto mindre en stor gul bro som nu ligger fint beläget mellan Södermalm och Gamla stan i Stockholm.
Stämmer bra det. Och jag minns också när bron kom första gången omonterad. Mm. Det var ju en IKEA sexkantsnyckel till den här man fick. Så stod det ju då mängder av människor utan socialt avstånd mitt under coronapandemin. Så stod det glada folkpensionärer med svenska flaggor och vifta. De folkpensionärerna ligger idag i massgravar vid Blidösund.
Så är det.
Men det tystas ju ner i media.
Ja, vi har en slutkläm bara på guldbron där. Jag nämnde ju att kungen var ju där och klippte bandet och så vidare. Det stod någon person bredvid. Kanske var han en ståthållare i de nedre regionerna. Kanske var han någon lokal sosse.
Vänta, en ståthållare i de nedre regionerna. Ja? Det lät gay.
Ja, jag vet, men de är ju ofta det. Och det är ju fel på det.
Är de?
Ja, herregud. Du kan ju inte ha dem i närheten av Silvia och kronprinsessan om de inte... Du förstår vad jag menar.
Är de vänsterkryss?
Mm. Jaha. Skitsamma.
Det visste inte jag.
Det spelar inget roll, Jonas.
Nej, men jag har inte sagt det.
Men haka inte upp det på det. Hur som helst så står den här personen, om han nu är ståthållare eller om han är arkitekt från England, det vet jag inte. Men så fort kungen har klippt av bandet med sin gyllene sax så tar den här personen som står till vänster ett kliv fram mot kungen, räcker ut sin hand som för att tacka kungen för att han invigde det här världens åttonde underverk, stormaktstidens julgran och revansch. Så tänker jag, nu ska jag skaka hummer med kungen här. Kungen vänder på en jävla femöring. Han bara rycker bort armen och sticker därifrån. Och alltså, han blev så ägd, den här stackars arkitekten, så jag aldrig sett något liknande. Han sjönk genom jorden inför rullande tv-kameror, så förintades han där mitt framför våra ögon. Och det var faktiskt bland det värsta jag sett. Det är nästan så jag inte vill ha den där guldbron, bara för att det gick så snett just i den här sista sekunden.
Står han där med en hängande hand som ingen tar emot? Alltså ja. Det är det värsta som finns, vare sig det händer i en bilhall eller efter ett bra strippframträdande på någon klubb i London.
Sen har vi ju corona-aspekten av det hela i och för sig. Så att kungen är ju redig nog att följa coronareglerna.
Ja,
den arkitekten var ju så till. Du vet, han var ju så upphetsad över det här så han glömde ju bort det.
Han hade väl ejakulerat i sina gamla frottékallingar innan. Får jag bara fråga, om han sträcker fram en hand, blir han hängande? Står han kvar med hand? Nej, men snälla.
Jo, en klassisk häng.
Ja. Men då måste kungen, kan inte bara vända sig om hur mycket fladdermuspest vi än har. Han måste ändå markera. Då håller man upp en kall hand som säger, jag tar inte din hand i den här fredsöverenskommelsen i Versailles där du lurar ett helt tyskt folk. Jag tar inte din hand, jag gör inte det. Han vände sig bara om.
Han vände sig på en klack. Log stort mot Victoria och lilla gulliga Estelle och promenerade därifrån med barnsoldater som gick efter dem. Det var idrottsbarn med flaggor.
Det är asylsökande från Afghanistan.
Nej, det var det fan inte.
De firar 50-årsdag samtidigt. Okay. Vadå barnsoldater?
Nej, men det var så här idrottsklubbar med lättklädda barn som hade flaggor och fanor och så vidare.
Inte ett ord om det här till Bosse Hansson.
Nej, jag vet. Det såg lite ut som Nürnberg.
Lättklädda barn med flaggor.
Ja, men de hade jumpakläder på sig. Det var ju fan svinkallt.
Det var inte Snövit och de sju dvärgarna som hade en sån där reenactment.
Ja, hur som helst, den där stackars arkitekten eller ståthållaren står fortfarande där. Han vet inte vad som hände. Hela hans livsverk förintat i en tiondel sekund.
Jag skulle tycka synd om Heinrich Himmler om han blev hängande i... Alltså det är det värsta som finns.
De hängde honom faktum.
Nej, Heinrich Himmler hittar dem faktiskt.
Hittar de?
Ja, jag vet inte. Googla skiten där hemma, gott folk. Jag vet att ni har Himmler som skärmdump där hemma, så att det är bara googla direkt. Ja. Får jag bara säga en sak, Hans?
Gör det.
Det är lika pinsamt när man ser folk som high-fivar och sånt där som blir hängande i luften. Det finns någon sån här best of på YouTube. Det är helt fruktansvärt. Ja. Min son säger mig, till mig ibland, han är 20 bast och gillar att äga mig. High five farsan. Och när jag kör upp min hand då, så bara gör han ingenting.
Nej.
Och jag tycker det vrider sig långt upp i stolgången. Ja. Flimmerhåren i anus kröker sig på mig. Och jag går på den varenda satans gång. Ja. Därför jag vill så gärna vara down with the kids.
Ja. Eller den där, jag brukar göra den här high fiven. Och sen så precis när high-fiven ska mötas så tar man och stryker tillbaka sitt hår med samma hand istället. Men det där är ju ingenting mot vad ståthållaren eller arkitekten eller riksaktualien eller vad han var för någonting råkade ut för inför livekameror med kungen.
Riksanalien sa jag att han var nyss, fast det spelade ju ingen roll.
Nej, aktualien var
han. Ja, hörru du, hovets sak är vår sak. Mm. Så här gör vi nu. Vi har några merch-toppluvor vi har fått av ett förbannat schysst tryckeri.
Ja.
Off-limits toppluva, vill du ha den? Vi vill ha namnet på den här aktualien, riksdåthållaren,
sossedrängen,
politrucken, arkitekten, vad han än var för någonting. Denna prominente person som i direkt sänd svensk tv blir hängande med handen i luften framför konung Karl den 16 Gustaf av etten Bernadotte. Av klansamhället Bernadotte.
Ja, och hånleende från Victoria och Estelle.
Haha, såg du gubben?
Sa Estelle. Ja.
Fett nice alltså, sa Carl Philip. Hörru du, det kan ju vara Taras Wahlbergs djävulska knep för att hon blev sidsteppad och faktiskt fick per definition nästan foten.
Ja.
Hon var med lite för mycket. Kändisar bakar, hon hade ihop det med en anka i någon Hollywoodfruar. Mm. När Taras Wahlberg var med lite för mycket i kändis-tjosan-tjosan i tv och i olika jippon, då fick hon gå med sina guldlamestilett försedda lårhöga stövlar rätt ut till vänster. Ingen guldklocka, ingenting. Taras Wahlberg, sia. Hon blev ju sämre behandlad än britterna behandlade Bobby Sands, tidigare nämnde i den här podden.
Ja,
även om bajset utgick.
Det finns ju ett inofficiellt nätverk som liksom skyddar kungahuset från misshagliga personer, eller när personer spårar ur.
Det är den borgerliga pressen.
Ja, de har ju, ja, fast det här är mer ett hemligt sällskap kan man säga.
Vilka är det?
Men det kan jag inte gå in på, förstår du.
Är det frimurare med din polare Hasaro i spetsen?
Nej. Det är ett inofficiellt nätverk. Det är vänner och bekanta till kungafamiljen som hjälper till och skvallrar och skyddar.
Var det därför Noppe hittades ute vid Djurgårdsslätten festklädd? Vem klär sig festklädd? Ja, alltså, ja, det är så jäkla sorgligt.
Jättetragedi givetvis.
Och han släppas
och det är inte alls säkert att kungahuset ligger bakom det där.
Får jag citera det på det? Vi kan inte utesluta
det är långt från säkert.
Vi kan inte utesluta att en annan gärningsman än kungen i det fallet. Herregud, den här kan vi få skit för faktiskt, till och med off limits. Hans, till slut, det amerikanska valet. Nu kommer det rykten om att Melania Trump har en dubbelgångare, så att det är olika personer som dyker upp. Det här lanserar då Aftonbladet, detta pålitliga husorgan där Lena Melin sitter och käkar sno på redaktionen på dagarna. De lanserar
hon käkar nog mer än så, va? Ja, skitsamma, vi ska inte anmärka på folks vikt. Fortsätt.
Nej, jag tappar mål förut här. Jag är som Edvard Blom vid en lunchbuffé, jag har inget mer att säga.
Nej,
men när Aftonbladet lanserade som en nyhet att Trump använde dubbelgångare.
Mm.
Tänk om någon hade sagt det om Joe Biden. Bidens fru är en dubbelgångare. Då hade man direkt sagt att det var en smutskastningskampanj från det onda djävulska Trump-lägret med Pence i spetsen. Här går det som en nyhet att det är på riktigt. Det är inte ens flashback-nivå. Nej. På den.
Har
på
Joe
den.
Biden en fru till att börja med?
Ja, hon som gick i samma klass som drottning Kristina.
Just det.
Ja, sent 1600-tal. Drottning Kristina som faktiskt för övrigt hängdes ut i vetenskapens värld på Sveriges Television som lesbisk. Det är absolut inget fel att vara lesbisk, snart är lag på i det här landet. Mm. Men hänga ut henne helt utan några bevis. Det finns inga skriftliga belägg överhuvudtaget om att drottning Kristina skulle ha varit lesbisk.
Nej, det kanske finns videofilmer. Instagram.
Ja, exakt.
Snapchat.
Rollspel är fantastiskt. Nej, men vad det gäller bevakningen av det amerikanska presidentvalet, vi kan väl ta och lyssna på hur det lät i Sveriges Television när objektiva programledaren i ett av Sveriges Televisions största nyhetsprogram skulle bara utan att tänka på det beskriva det amerikanska valet helt objektivt, helt oberoende av olika åsikter och helt konsekvenslöst, bara så säger programledaren i Sveriges Television, du betalar skiten via medieskatt, bara uttrycker sig så här inför några dagar inför det amerikanska valet. Ja, hör på det här. En programledare i Sveriges Television.
Kör då.
Men du, en vanlig fråga tycker jag här i Sverige är ändå, hur 17 kan människor rösta på Trump? Jag vet inte om du känner igen det.
Och så skrattar hon lite snyggt.
Jag tycker hon har en poäng i och för sig.
Men... Jo, men du kan tycka det, ja, när du sitter här med liksom i en podd. Och men inte liksom... jag blir hängande med handen i luften här, som en riksanalie.
Jag vet inte. Ja, jag tycker hon är duktig. Vad heter hon?
Pia Herrera.
Just precis, det är hon som har blivit kränkt under hela sin karriär.
Jag är också duktig, men likheten mellan mig och Pia Herrera är att vi båda har missbedömt vårt uppdrag. Vi har begått kardinalsynden.
Ja, det finns ju en anledning varför opinionssiffrorna i Sverige när det gäller amerikanska presidentvalet, vilket ju förvisso är egentligen helt ointressant vad Lasse och Hasse tycker i det här landet. Men här tycker 85% att vi borde ha ett regimbyte i USA. Det är inte riktigt samma siffror i USA.
Ta del av en amerikansk, faktiskt objektiv tidning som till exempel New York Times. De tar åtminstone fram Trumps bästa argument. Drick till exempel ekologiskt blekmedel inför större uppdrag. Nej, men jag vill alltid kasta lite varm gröt på Sveriges Television, för jag tycker faktiskt på riktigt om Sveriges Television. Mm. Hörde du att jag ljög där? det här är off limits. Det är ofilterat, det är härligt. Hans Wiklund gör succé. Kommentera oss gärna på Flashback. Kommentera oss gärna på... Du har fått beröm, Hans.
Av vem då?
Ja, någon i din familj. Aha. Var Emma Wiklund din...
Nej, de lyssnar inte på det. De vet inte ens att jag poddar. Tror jag säger det till
nej,
min
nej,
familj?
Nej, nej, inte jag heller. Du, Mikaela, min sambos syrra, lyssnade någon gång om när vi hade haft samlag på någon mulltoa på hennes landställe. Det blev ganska tryckt stämning nästa och sista gång vi blir bjudna till dem, kan jag säga.
Nej, men jag ljuger och säger att jag träffar kompisar. De vet ju inte att jag inte har några kompisar, så då går jag hit och sitter med dig istället.
Anklagar mig för mycket, Hans, men att vara din vän, det är den största av anklagelser. Citat.
Rousseau?
Nej, vänta.
Jag har det på tungan.
Doktor Glas. Det är Hjalmar Söderberg. Jaha. Ja, han som sprang runt och fjollade runt i Humlegården.
Stick i pälsen.
Det här är podden Off Limits. Följ oss varje vecka och sprid ordet till era vänner. Berätta gärna för Jakob Ökvist att podden går faktiskt bättre under Jakobs säkerhetssjukskrivning.
Vem är det där?
Jakob, det var han som var hålet i skrovet på Estonia, sen försvann han bara. Haverikommissionen Jakob Ökvist. Vi tänker på det, Jakob. Du fortsätter att podda i andra poddar och kör morgonshow, men Off Limits är slut för den här veckan. Tack så mycket. Vielen Dank, merci beaucoup. Thank you very much.